När man läser biografier över stora och framgångsrika människor, författare, vetenskapsmän, musiker, uppfinnare eller skådespelare, eller vad de nu är, så märker man att man ägnar mycket tid och utrymme åt barndomen och ungdomsåren. De första stapplande stegen, den enkla begynnelsen, kampen för att få en utbildning, kampen för att övervinna alla hinder som låg i vägen för en ambitiös pojke eller flicka innan man kom in på just den där banan som skulle leda fram till de senare framgångarna. Det är ett mönster man märker på alla såna här biografier och skildringar. Jag roade mig med att gå ut på Wikipedia och titta på hur Ingvar Kamprad beskrivs där. En av världens 11 rikaste män. Han följer också det här mönstret när han får sin levnadsteckning. Där berättas att han började sälja tändstickor redan vid 5-6 års ålder. Och som 10-åring så cyklade han runt i bygden och sålde pennor, klockor, julglitter och fisk. Och när han öppnade sitt första varuhus, då kom motsättningarna. Han utsattes för bojkott av olika leverantörer. Och det gjorde att han fick söka andra leverantörer utomlands. Fram till dess att han sen idag är en av världens 11 rikaste män. Det är det sättet man brukar beskriva människor på. Men när vi nu vänder oss till de skildringar som finns av Jesus från Nazaret och hans liv på jorden, då märker vi till vår förvåning att författaren lägger tyngdpunkten på hans sista vecka och de händelser som då inträffade. De där första tidiga åren som de flesta av läsarna skulle vara så intresserade av förbigås i stort sett med tystnad. Hans övernaturliga födelse nämns ju och vi får en kort glimt från hans besök i templet vid 12 års ålder. Och en kort kommentar görs om att hans barn var normal och som alla andras barn. Men sen är det tyst. Ända fram till hans sista 3 år. Och varför är det så att författarna av de 4 evangelierna lägger tyngdpunkten på Jesus sista 3 år och framförallt på hans sista vecka? Jo, det har att göra med hans uppdrag. Johannes döparen pekade på honom en dag och sa: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd." Han var den som skulle erbjuda en tvivlande och nedtyngd mänsklighet förlåtelse, inre frid, räddning och evigt liv. Därför ägnar författaren till 4 evangelierna en särskild uppmärksamhet åt Jesus sista vecka på jorden. Matteus ägnar 15% av sitt evangelium åt att beskriva sista veckan. Fast den består av 156 veckor. Jesu offentliga verksamhet på 3 år, så är det den sista veckan han ägnar särskild uppmärksamhet åt. Och tittar vi i Johannes evangelium så ser vi att han är så upptagen av att skildra Jesus som vår ställföreträdare och försonare att han utelämnar Jesu födelse och barndom helt och hållet. Han nämner bara kort att Jesus fanns före allting annat och att han kom hit som ljus i mörker. Sen går han direkt in i hans 3-åriga verksamhet och beskriver den. Och 50%, halva hans evangelium, ägnas åt den sista veckan. Det är alltså omöjligt för den som läser Nya testamentet att missta sig på hur viktig passionshistorien är. Och lika tydlig är Paulus när han i 1 Korinthierbrevet skriver så här: "Bland det första jag förde vidare till er var detta, att Kristus dog för våra synder, att han blev begravd och att han uppstod på 3:e dagen i enlighet med skrifterna." Jesu död och uppståndelse var evangeliets hörnsten för Paulus. Och han skrev också så här till de kristna i Korint: "Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus." Så sa Paulus och så skrev evangeliens författare. Men när vi nu tittar oss omkring i vår samtid så ser vi något mycket märkligt. Det finns en grupp moderna teologer, präster och förkunnare som inte vill veta av budskapet om korset. Man gör uppror mot gamla och välkända begrepp i den kristna teologin. Sådana ord som försoning, offer och ställföreträdande lidande är oacceptabla för dessa människor. Även om vi gärna strävar efter att hitta nya uttryck för gamla tankar och idéer, så är det enda tänkbara evangeliet för en kristna församling det som bygger på det faktum att en annan dog för våra synder. Ett evangelium som utelämnar korset, där Guds son dog en fysisk död som Guds lam, är inget äkta evangelium. Och nu ska Pet Boone sjunga en sång från 1958 om det urgamla korset.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a
De teologer och präster som predikar en Kristus utan ett kors. Antingen bryr de sig inte om vad som står i bibeltexten eller så tolkar de orden på ett förvrängt och missvisande sätt. Jag ska ta en bild som jag tidigare har tagit. Att på en lantgård eller fritt någonstans ute i skogen kan det ibland hända att man hittar ägg i ett bo till det yttre helt perfekta och oskadade. Men när man plockar upp dem och tittar lite närmare på dem så ser man att en hermelin har varit framme i boet. De skarpa tänderna hos denna äggmarodör har gnagt ett hål i ägget och sugit ut allt innehåll så att bara skalet är kvar. På samma sätt som hermelinen gör så finns det människor som tar ett gammalt kristet uttryck eller ett ord direkt från texten i Nya testamentet och tömmer det från allt sitt ursprungliga innehåll. Och när de har sugit ut innehållet och skönheten i det kristna uttrycket erbjuder man det tomma skalet och hoppas att vi ska tro att deras idéer är lika sanna och äkta som de läruppfattningar som den kristna kyrkan i alla tider har trott på. Ni som har läst Dagen, Världen idag eller Kyrkans tidning har läst om debattartikeln som Ulla Karlsson i Västerås, prästen där, skrev, där hon menade att allt tal om synd i kyrkorna är motbjudande, skriver hon. Jag citerar hennes artikel. Och så citerar hon bland annat några klassiska påsksalmer och förvånas över hur kyrkan kan stämma in i dem. Den gudsbild och människosyn som avbildas är förfärlig och grotesk, fortsätter hon. Och säger, plocka bort allt tal om skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt. Det hör inte hemma i en modern tid bland upplysta människor. Tanken att Jesus dog på korset för våra synders skull, att han har betalat skulden med sitt eget blod, är motbjudande och bortom all sund förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Det är skrämmande, säger hon, att dessa utsagor får stå oemotsagda år ut och år in. Så säger prästen i Västerås stift. Men korset är kristendomens centrala tema. Hela Nya testamentet skulle kollapsa om man tog bort korset. En kristendom utan kors är ingen sann kristendom. För korset där Jesus dog var helt enkelt den plats där Gud uppfyllde sin plan. Men jag förstår mycket väl att jämförelsen med lammet och påsklammet är svår för moderna människor att förstå. Därför att man känner inte till den bibliska historien. Man känner inte till judarnas kultur och sätt att fira påskalammet på. Jag ska ta bara några korta paralleller som visar att judarnas sätt att fira påsk var ett förebud om vad som skulle hända hundratals, flera, nästa, ja, 1400 år senare med Jesus från Nasaret. För på 1400-talet så fick de instiftat via Mose att de skulle döda ett lamm av hankön. Har ni tänkt på att det inte var någon slump att Jesus föddes som pojke och inte flicka? För lammet skulle vara av hankön. Och sen skulle vara i sin bästa ålder. Jesus var i sin absolut bästa ålder, ungefär 33 år gammal, när han dödas på korset. Påskalammet skulle också vara felfritt. Och på samma sätt så var Jesus felfri, syndfri och utan skuld. Han sa till sina motståndare, vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Och de blev svarslösa. Så skulle inget ben skadas på påsklammet. Det skedde inte heller med Jesus. För soldaterna såg att han var redan död och kom fram till honom på korset. Sen skulle lammet dödas vid aftontiden. Tänk, det var ingen slump eller tillfällighet att Jesus gav upp andan vid nionde timmen, ungefär klockan 3 på eftermiddagen, vid aftontiden. Men den sista parallellen här är den mest fantastiska. Och det var när judarna i varje familj stekte sitt lamm. Varje år så tog man 2 granatäppelkäppar, en kort och en lång, som tillsammans bildade ett perfekt träkors. Och så band man ihop frambenen, bakbenen, och frambenen sträckte man ut en åt vardera sida. Och så la man lammet på detta träkors som en perfekt parallell till hur Jesus 1000 år senare dödas på korset. Som ett lamm. Bibeln brukar också ta upp det här med försoning. Och det är så att när vi människor hamnar i en konflikt så är det tradition att det är den som har blivit trampad på fötterna som får ställa villkor. Det är den som har blivit kränkt och förorättad som får dra upp riktlinjer för hur konflikten ska lösas. Och i Bibeln har Gud dragit upp de här riktlinjerna. Och det står ingenstans att Gud behöver bli försonad med oss människor. För det är tvärtom, det är vi som har felat. Det är vi som behöver bli försonade med Gud. Ändå är det så i den här konflikten att det är han som har betalat priset. Det är han som har offrat livet på sin son. Det är han som har bevisat sin kärlek till oss genom att sända Jesus som en försoningsgest. Det är alltså väldigt goda villkor för oss människor. Och det enda vi behöver bidra med, det är att acceptera det här försoningsvillkoret som Bibeln ställer. Och gång på gång så understryks det att apostlarna gick ut och predikade just det här, att det var en annan som dog för oss. Det var ingen lätt väg han fick gå. Jesus kom till en värld där lidande och nöd var mer regel än undantag. Han tillbringade sitt liv i ett ockuperat land som led under det mäktiga romarrikets förtryck. Sin ungdomstid ägnade han åt hårt dagligt arbete som hantverkare. För han hade valt att växa upp i en enkel arbetarfamilj. Fast han kunde ha valt att födas i ett slott. Från allra första stund, när han började sin offentliga verksamhet, till den dag då han avrättades, så mötte han motstånd från olika människor. Han hade inte många vänner bland de rika och mer betydande personerna. Nej, det var de fattiga som slöt sig till honom och gärna lyssnade på honom. De mest tongivande representanterna från kyrka och stat sökte hela tiden efter tillfällen att få något att anklaga honom för och få honom på fall. Nej, det var inget behagligt och enkelt liv. Vissa dagar avstod han från det allra nödvändigaste och andra nätter hade han inget att vila sitt huvud mot marken utan fick ligga på bara marken. Han var verkligen Herrens lidande tjänare, föraktad och övergiven av alla som det står i Jesaja-boken. Men vi ska inte samtidigt glömma att Jesus mycket väl visste om att det var just så här det skulle bli. Redan innan han kom till den här jorden så visste han vilka svårigheter som väntade honom i hans uppdrag. Men den stora tragedin i Jesu liv finns inte i sättet han levde det på. Inte heller hans oerhörda lidande i första hand knutet till korset. För Jesus var inte korset en symbol för en tragisk motgång, utan en symbol för triumf och seger. Det var där han besegrade fienden. Nej, den stora tragedin i Jesu liv är beskriven av Johannes när han skriver: han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Av någon märklig anledning som inte är så lätt för oss att förstå idag, så valde Gud ut Israels folk som ett utvalt folk. Han valde det till att bära budskapet vidare om Guds namn, storhet och makt. Så när Jesus blev människa så uppfyllde han de förutsägelser som sa att räddaren skulle vara född i Judas stam och av Davids släkt. Och då blev han ett med Israels folk och levde sitt liv som en jude bland andra judar. Det var hans egna han kom till. Och det var till dem han kom. Och det var de som också vägrade att hörsamma honom och hans budskap. Man får inte tro att det var en oväntad missräkning för Jesus. Men däremot sörjde han och grät över deras vägval när de avvisade honom. Jesajas 53 kapitel hade ju förutsagt att man skulle vända ryggen åt honom, förakta och överge honom. Så det var väntat. Det allra viktigaste syftet med Jesu ankomst till jorden, det var att dö på korset. Och när den romerska landsorden förhörde honom så sa han: jag har fötts och kommit hit till den här världen för en enda sak. Tänk att det var en enda anledning till att han kom till jorden. För att ge sitt liv för oss människor. En dag lät han sig frivilligt bli bunden, pryglad och slagen av romerska soldater. För honom var det en fråga om han eller vi. Och då valde han att ta straffet och smärtan i vårt ställe. En dag lät han några människor spika upp honom på ett kors som bestod av två korslagda bjälkar av trä. Där hängde han i timtals och genomled en smärta och ångest som var så djup att blotta tanken på den får oss att rysa. Han hade inte behövt bära allt detta. Ett enda ord från hans läppar och han skulle varit fri. En enda tanke från honom och spikarna skulle varit borta. Men till detta var han född. Han skulle dö för att vi skulle få liv. Egentligen stod Gud inför ett svårt etiskt dilemma. Hans starka känsla för rätt och sanning kunde inte släta över människans felsteg och synder. Samtidigt skulle detta förenas med Guds kärleksfulla egenskaper som bara ville människans bästa. Det var här Jesus kom in i bilden. Gud förklarade människan skyldig, men tog sin själv brottslingens plats genom sin son Jesus. För några år sedan berättas det om en domare i Boston som hamnade i en knivig situation och ett etiskt dilemma just för att han hade dubbla lojaliteter. Han stängde en dag domstolen med en uppgiven suck och sa så där lite vid sidan om protokollet: jag är så trött på alla dessa fortkörningsförseelser. De är alldeles för många och folk tar alldeles för lätt på dem. När jag öppnar domstolen imorgon så ska den första person som ertappas för fortkörning bli dömd till en dag i fängelse. nästa dag ville det sig inte bättre än att den första person som åkte fast för fortkörning var domarens egen fru. Och nu stod han ju inför ett delikat problem med dubbla lojaliteter mot den här kvinnan. Dels så var ju domaren kvinnans man och dels var han hennes domare. Om han hade valt att se mellan fingrarna på hennes överträdelse, då hade hans domarheder fläckats. Det hade varit detsamma som om han hade sagt till sina kollegor: hörni, det där jag sa igår, det gällde alla utom just den här kvinnan, för hon är min fru. Domaren skulle också kunna vara den hårdhyrade juristen som bara kallt konstaterade: jag struntar i att det här är min fru. Hon får ändå sitta en dag i fängelset. Om han hade valt att agera så, då skulle han kunna fortsätta sin tjänst som domare med hedern i behåll. Men han skulle få problem med relationen till sin fru. Så därför valde domaren att lösa sitt dilemma på ett klokt sätt. Han dömde frun till en dags fängelse, men valde själv att avtjäna straffet. På så sätt uppfyllde han sina förpliktelser mot sin fru, samtidigt som han behöll sin heder och integritet som domare. Och det är just det här som Paulus kallar för att bli frikänd genom Kristus. Gud har en dubbel relation till oss, för han är både vår far och vår domare. Gud är kärlek, men han är också helig och universums domare. Om Gud hade straffat och dömt de skyldiga, då hade han agerat som en rättskaffens domare. Men han hade varit slut som vår far. Men om han hade sagt: det spelar ingen roll vad de har gjort människorna, jag ser mellan fingrarna på deras brott, då hade han varit slut som domare och förtroendet förbrukat. Nu valde han istället att fastställa domen skyldig och sen stiga ner och avtjäna straffet själv genom sin son Jesus. Det är detta som är kristendomens kärna. En annan har dött i vårt ställe. Den oskyldige har tagit vår plats. Vår skuld har han betalt. Och det innebär den i hela passionshistorien och går som en röd tråd genom hela Bibeln.